Det är gott att vara här. Jag tycker att jag försöker i alla fall, om jag ska vara helt ärlig, så försöker jag i alla fall varje gång man har ett tillfälle så tar man det på allvar. Det är ju en fördel. Eller hur? Och vad gott med svenskt vatten. Jag har varit i England några dagar. Det är inte lika gott vatten där. Jag försöker alltid varje söndag på något sätt kalibrera. Ibland har man förberett ett budskap och så vill man kalibrera. Man vill också när man är här under lovsången, kan jag avslöja, försöker man stilla sig i lovsången och försöka känna in rummet. Är det något Gud du vill göra? Är det någon du vill uppmuntra? Är det något speciellt? Därför att varje tillfälle är ett tillfälle. Och när vi samlas så här så har vi Guds ords löfte om att när vi samlas två eller tre så ska han vara mitt ibland oss om vi samlas i hans namn, i Jesu namn. Och det gör vi. Vi samlas i hans namn, så han är här. Det står att när vi samlas i hans namn så är han mitt ibland oss. Och vad här vi ber om ska vi få. Någon översättning, någon liknande Amplify-översättning säger att och finns det inte så ska Gud skapa det. Gud ska ge er allt vad ni behöver och finns det inte så ska han skapa det åt er. Alltså Gud är angelägen om att möta med dig och mig. Han är angelägen för han ser exakt vad du är i livet. Han ser exakt vad du är med i din kamp. Vad du är i ditt sinne, vad som snurrar i de tuffaste situationerna. Han är där, han finns där, han är angelägen om att komma med kraft, styrka, vishet, ett ord. Han är angelägen om det behövs att korrigera allt utifrån ett stort hjärta av omsorg och kärlek till oss. Och när vi samlas så här så är det ju i den atmosfären, i den andan vi träffas. Eller hur? Jag var på en engelsk fotbollsmatch i onsdags kväll. Och det är klart att ni känner ju mig. Jag gillade ju det. Jag var på Anfield och sjunga You Never Walk Alone. Och det är en otrolig atmosfär. Så tårarna rinner nästan. Men när matchen är slut, även att vi vann. Och lite så är det ju ganska... Det är ganska ett tillfälligt. Och vi kanske inte... Vi sjunger inte ens lika högt och lika som vi gjorde där. Men någonstans det vi får från Herren, det tar vi ju med oss. Det tar inte slut. Det finns alltid någonting jag har sagt genom de sista åren väldigt ofta är att om du kommer till Jesus så blir inte ditt liv perfekt. Det är inget löfte till perfections. Men när du kommer till Jesus och han kommer in i ditt liv så kommer det fortfarande komma saker som händer, plötsliga saker som är fruktansvärda som händer. Men det som är skillnaden är vi vet var källan är någonstans. Vi kan ta oss till the source, källan. Och som ni hört så har jag ett budskap idag, en del av er har hört i alla fall, som jag vill kalla ifrån. Det blir roligt att översätta tycker jag till engelska. För det blir ju väldigt bra på svenska. Från källaren till källan. From the basement to the source. Källaren är ett ord på svenska där vi använder. Och hjälp, alltså han har verkligen gått ner i källan. Alltså han är nere, han har fastnat i något, han är deprimerad, han har det kämpigt. Det ser mörkt ut, han är verkligen i källan nu. Och jag vill tala ett budskap idag som jag vill kalla från källaren till källan. Där all kraft, all nåd, där all förlåtelse, där all helande, där all upprättelse finns. Och det finns en sån plats. Och faktum är, ibland springer vi där. Och sen hamnar vi här igen. Men då får vi gå dit igen. Och det är det som är kraften i att följa Jesus. Att vi vet var källan finns. Eller hur? Jag skulle kunna kalla det här, hitta tillbaks till källan. Och så faller det ett personligt budskap till dig. Som sitter här idag. Eller du som lyssnar på podden. Hitta tillbaks till källan. Skulle också kunna lägga en tonvikt idag, jag kommer försöka balansera på båda, är att ta Sverige till källan. Att ta Sverige till källan. Och då är det ett budskap till kyrkan. om uppdraget. Därför att vi som troende tenderar ibland att bli konsumenter. Vi vill ha saker från Herren. Och jag säger inte, fortsätt med det. Men vi blir ibland konsumenter. Men det finns också en börda, en positivt sett en börda, ett ansvar för oss som troende, för oss som gemenskap, för oss som kyrka. Även för kyrkan, men också kyrkan. 35 år sedan, ungefär, lite drygt, så då gifte jag mig. Jag nämnde det för inte så många söndagar. Jag tänker inte lägga upp en bild så du får skratta åt mig. Men don't you dare, Johannes. Jag tror det finns någon bild där. Och vi gifte oss och det var ju fantastiskt. Men det betyder ju också en annan nivå av osjälviskhet som man fortfarande kämpar med efter 35 år som gift. Kanske bara den enda här som är gift som kämpat med det. Men det betyder ju ansvar. En sak för mig, rent praktiskt, är när Kick och jag är ut och går. Jag sa igår, ska vi inte gå ut och gå bara en kvart, 20 minuter? Absolut, sa Kicke. Om du går i min takt. För hon ser min ryggtavla bli mindre och mindre och mindre. Och någonstans får jag ju slow down då och gå. Ett sätt att göra det är att hålla handen. Så att det inte blir som de gamla bilder där man släpar kring. Utan man kan gå i takt. Men det finns ju många andra saker. Äktenskap, relationer handlar ju om hänsyn. Eller hur? Inte bara just ditt äktenskap utan överhuvudtaget. Vi har en relation med Jesus Kristus. Det betyder ansvar. Tjena vad han slår down för oss. Och vi är tacksamma att inte han släpper oss. Ett annat ord för lärjunge som man använder är ju följare. En följare av Kristus, en efterföljare till Kristus. Det betyder att Jesus går och vi följer. Det betyder inte att vi går och säger Jesus följ med nu. I'm on a mission. Utan han är on a mission. Eller hur? Som min gode vän Mikael Boman brukar säga att kyrkan har inte ett uppdrag. Uppdraget har en kyrka. Och det lägger tonvikt på rätt sätt. Idag finns det otroligt mycket som ropar på vår uppmärksamhet. Jag vill påstå att vi lever i en tid och kanske det ropas på uppmärksamhet mer än någonsin idag. Det är allt detta scrollande. Det är alla olika saker som ropar på uppmärksamhet, som ropar på snabba beslut, snabba åsikter. Och vi är lite funtade olika. En del av er är snabb på att ha en åsikt. Som sen får äta upp det, för det stämde inte. En del av oss, eller en del av er ska jag säga då, har lite mer återhållsamhet och behöver inte äta upp så mycket. Men här kan vi lära oss av varandra. Men Jesus Kristus, han har en bild av samhället, han har en bild av livet. Och det jag vill tala om idag är just om att gå ifrån källaren till källan. Att någonstans komma tillbaka till källan. Komma tillbaka till den första kärleken till Jesus och ha kvar den. Om vi bara funderar några sekunder, behöver inte prata högt. Vad förväntar sig människor generellt av Gud? Och förväntar du dig av Gud? Du bara tar några sekunder och fundera lite. Vad förväntar du dig av Gud? Vad förväntar du dig av den kristna tron? Vad förväntar du dig av en kyrka? Av en kristen gemenskap? Vad har vi hittat och hur har vi skapat de förväntningar som vi bär på? Vad har format dem? Vad har format din bild av Gud? Du vet, det finns ju massa olika personlighetstest. Det är inte sant att göra ett personlighetstest av Gud. Vilken färg har han? Vilket djur är han? Det finns ju många olika personlighetstest. Jag tror ju till och med att absolut att, att man kan ha nytta av det. Jag gillar ju själv sånt. Men någonstans blir det också lätt att vi sätter folk i ett fack. Och livet formar oss mer än vad vi vill erkänna ibland. Jag har träffat ganska många genom åren brinnande troende som idag, de har inte gått från källan till källan, de har gått från källan till källaren. De har gått från kärlek till bitterhet. Och det smärtar att träffa kristna som har gått på bet, som kanske har någonstans hoppats mycket, förväntats för mycket. Och någonstans vill det här och vill igenom det här och vill se det här. Och någonstans har det bara hänt så mycket i livet och sköljts över så mycket i livet. Det har inte riktigt blivit som de har tänkt sig. Och jag minns ju, jag menar, vi sitter ju här, vi är ett gott gäng idag. Men jag minns ju när jag kom hem från bibelskolan 1985. Jag var övertygad om att den sommaren är vi 200 pers innan sommaren är slut. Ingen kunde ta den övertygelsen från mig. Vi kommer vinna människor på löpande band i Myresjö. Och i bibliotekets hörsal som vi hyrde då. Men jag kan inte säga att alla de otroliga förväntningarna har inte infriats. Och vad händer med en då? Bibeln säger bland annat också, jag gillar 1917 års översättning, som säger att förlängd väntan tär på hjärtat. Jag tror vi alla här, faktiskt ung som gammal och däremellan, kan säga att det finns saker som vi har längtat, det blev inte riktigt så och det tärde. Vad tar vi det? Vad tar vi vidare med det som tär? Från källaren till källan. Den har bibelord jag vill läsa och är från Gamla testamentet, från Jeremia kapitel 2. Och jag vill bara läsa några verser här. Det står så här i vers 11 och också vers 13 ska jag läsa. Har något annat folk någonsin bytt ut sina gudar som ändå inte är några gudar? Om vi stannar där lite. Har något annat folk någonsin bytt ut sina gudar som ändå inte är några gudar? Alltså bara titta där. Har någon gjort det? Har man bytt ut sina gudar som ändå inte är gudar? Okej, om vi läser vidare här nu då i vers 13 står så här. Men mitt folk, det här är alltså ett pekfinger, ett tal från Herren till sitt folk och säger så här, mitt folk, de har bytt bort sin härlighet mot en värdelös avgud. Mitt folk har begått en dubbelsynd. Jag är inte här för att göra dig deprimerad nu, det kommer bara så ut. Men jag vill bara läsa här. Mitt folk har begått en dubbelsynd. De har övergett mig, källan med det levande vattnet. Och så har de grävt dåliga brunnar åt sig. Brunnar som inte håller vatten. Och det här är ju väldigt relevant talespråk på den tiden. Men jag tror att vi kan förstå också en brunn som inte håller vatten. Där Kiki kom ifrån, när vi var många år sedan vi var där ibland, så fick vi ibland gå på andra sidan vägen till deras gamla hus för att hämta lite friskt vatten. För att där de bodde hade en period där det inte var så friskt vatten. Där det höll inte riktigt vatten. Jag googlade och kollade, vad gör dåligt vatten? Och det var inte så trevligt. Det var diarré och sjukdomar och allt möjligt. Men vad det står här är ju att de till och med har grävt själva sina egna dåliga brunnar som inte håller vatten då. Och jag tror det är därför någonstans Herren säger, de har gjort en dubbelsynd. Jag har lagt fram det här. De har lämnat det och inte bara lämnat det, de har också grävt egna brunnar som inte håller vatten då. Vi kan ju fundera lite, vad innebär en dålig brunn och vad innebär det att gräva den själv? Vad innebär en brunn som inte håller vatten i våra liv, i kyrkans liv? Vi ska inte fastna där, men jag kommer ge dig 7 snabba. hur du kanske kan på olika sätt track down, se och förstå om du plötsligt har börjat tendera till att skapa en dålig brunn i ditt liv och som faktiskt också kommer börja läcka vatten. Vattnet i Bibeln representerar ju nästan alltid liv, överlevnad, att inte torka upp. Det pekar också på rening. Pratar vi om anden så pratar vi om syfte, kallelse, efterföljelse, dopet, treenigheten med Gud. Strömmar av levande vatten ska komma ut från ditt inre. Och det är livet med Jesus och livet med den helige ande. Jag skulle vilja säga 7 områden som hjälper och leder dig till insikt och omvändelse. 7 områden. Och jag kommer gå rätt snabbt fram för jag vill inte predika superlänge. Och det första jag vill säga är bekräftelsen. Bekräftelsen. Var hämtar du din bekräftelse? Var hämtar du din styrka någonstans? För mig så har det alltid varit, kommer troligtvis alltid vara, någon form till en viss nivå, en kamp i mitt liv när det kommer till bekräftelse. Som har att göra med min uppväxt, som har att göra med vad som händer i mitt liv. Kanske inte har så mycket att göra med min personlighet, men det kanske har att göra med det som har hänt mig i mitt liv. När jag växte upp och min pappa dog och allt det här, så är bekräftelse en utmaning i mitt liv. Det är en del av det. Men jag vet, jag vågar säga frimodigt idag, jag vet var källan finns någonstans. Jag vet när och hur jag ska skärpa mig från det där. Jag kan inte ha min identitet i resultat, jag kan inte ha min identitet i att alla tycker om mig. Jag kan inte ha min bekräftelse i precis, utan jag är en efterföljare till Jesus och jag gör mitt bästa för vad. Då är det är hans bekräftelse, det är identiteten i honom som ska vara nummer 1 för mig. När man inte har det på det sättet, utan bekräftelsen är flackig, då dyker det bara upp något som är bättre. Eller någon som är bättre i ditt liv. Och då någonstans springer du dit. Och sen, säkert uttrycket, så skiter det sig där. Ja, men då letar du upp något annat ställe som känns bättre. Och du får din... Alltså det här livet, alla människor förtjänar något bättre än just det. Jag älskar det. Innan vi går till nummer två här då, så älskar jag bara vill att du ser det bibelord. Jag tror vi har det på skärmen. Plötsligt befann sig David i en ännu större knipa. I sorgen över de förlorade familjerna spreds en upprorsstämning bland kararna. Typisk kara. Som började mumla om att stena honom. Men så står det, men David hämtade kraft från tilliten till Gud. Men David hämtade kraft från tilliten till Gud. Jag vet inte vad du går igenom med ditt liv. Jag vet inte vad du kommer gå igenom med ditt liv. Eller vad du har gått igenom med ditt liv. Men en sak är klar. Du kan hämta styrka hos Herren din Gud. Precis som David gjorde. Kunde David så kan du. Nummer 2. Tanke nummer 2 så att säga är livets huvudspår. Livets huvudspår. Livets huvudspår. Var är du på väg någonstans? Har du en riktning i ditt liv? Jag gillar ju att ställa frågan. Vad gör du om 5 år? Speciellt unga människor. Det är en jättejobbig fråga för unga människor. Nej, jag vet inte vad jag gör i eftermiddag, säger de då. Men jag tror att det är superviktigt att någonstans vara på väg någonstans. Det behöver inte betyda att du vet exakt var, hur, när, vem. Du behöver inte veta allt så. Men någonstans, du är på väg någonstans. Utifrån att du är en efterföljare till Jesus Kristus. Jag vill uppmuntra dig när jag pratar om den här riktningen. Att din riktning i ditt liv, låt den alltid vara utifrån den här frågan. Jesus, vad vill du med mitt liv? Jesus, vad vill du? Lös inte allt själv. Resonera inte allt själv. Tro inte att du kan lösa allt själv, utan någonstans är det bra att gå ner på sina knän och säga, Gud, vad vill du? Gud, jag vet inte riktigt hur jag ska göra här nu. Och jag vill inte bara ta ett beslut utifrån känslor eller utifrån, utan Gud, vad vill du med mitt liv? Livets huvudspår kan komma rätt när du vill böja knän. När man slutar söka Herren. Han behövs liksom inte, utan han får haka på. Jag är ju kristen, så han får haka på, men jag gör det jag vill. Och samhället tränar oss i det här tänket ju. Att jag gör vad jag vill, vad som är viktigt för mig. Även bland kristna människor så blir det en tendens av att någonstans hamna i det här läget att ja, men jag försöker hitta min sanning i min kristna tro. Så det här är min sanning, du får ha din sanning. Och det här, vi är tränade i någonstans i det här. Men någonstans istället ödmjuka sig och säga Gud, jag vill inget hellre än att hitta din sanning. Det är inte lätt med dig, det är din sanning som gäller. Det är en riktning att göra, det är ett beslut att göra som har definitivt att göra med att vara en efterföljare till Jesus. Jag bara lägger lite andra ord på det. Och han längtar efter att kliva in i ditt liv. Han längtar efter att hjälpa dig med riktningen i ditt liv. Han behöver dig. Du behöver han, men han behöver också dig. Nummer tre. Engagemanget. Engagemanget i livet. Om du skannar och du tittar på engagemanget i ditt liv, så är det, det säger någonting om riktningen. För det här går in i varandra. Och vad jag vill prata om, jag pratar inte om att nu, faktiskt inte alls om att tjäna i kyrkan. Det är inte det jag pratar om när jag säger ordet engagemang. Det är lätt, man kommer upp här som pastor så är det som liksom gäller. Men vi lägger det åt sidan, utan engagemanget på något sätt i ditt liv. Ibland kan det handla bara om dig och dina intressen. Och vi soffar till oss och blir väldigt själviska. Och det är ju någonting som har kommit som en våg över hela kristenheten faktiskt. Att det är väldigt mycket nu som handlar om mig och mitt och mina. Och inte så mycket om Guds hjärta för andra. Och det har att göra med, det är en hjärtefråga. Husvagnen, sommarstugan, golfen, jobbet och så vidare. Då är det. Liverpool. Livsfarligt. Och någonstans utan att bli på något sätt, ska man säga, fördömd, så kan man faktiskt ödmjukt reflektera över det här. Behöver inte bli nödig för det, utan man kan bara reflektera över det. Och faktum är att jag tror att du håller med mig när jag säger att när man engagerar sig i andra så blir man ju välsignad själv. Eller hur? När man engagerar sig i andra så blir man så välsignad själv. Men man bara någonstans ska tillfredsställa sig själv och sina behov och sina tankar, sina intressen. Det är bara, alltså, i långa loppet, det är inte lyckligt. Jag tror inte det. För vi är inte ämnade till det. Okej. Okay. Nästa. Plånboken. Känsligt. Men det har också med omvändelse att göra. Det har med efterföljelse till Jesus att göra. Faktum är ju att förr i tiden, jag har ingen plånbok ens. Så jag har ett kreditkort med Liverpools arena på som bild. Så jag kanske får be över det här. Förr i tiden, och jag vet ju att Molle Lindberg predikade för inte så länge sedan här i trakterna. Han var ju känd för att ha en riktig sån här, man kunde dra ut den här värsta dragspelsplånbok. Man kör massa sedlar i så här då, man har en plånbok. Och så hade man ofta inne i fickan. Så jag vet ju att när jag var ganska nykristen, om det var på Europakonferens eller Nyhem, så hörde jag någon predikant säga, och jag gillade det. Så där lite ung och fanatisk där, så bara gillade han så. Du ska aldrig ha plånboken här i, för det är för nära hjärtat. Ha den i bakfickan så du sitter på den. Och jag tänkte, det där gillade jag. Det här hittar man rätt nu i. Men någonstans, plånboken har ju ändå någonstans, jag säger att det här går in i varandra, så har det också att göra med engagemang att göra. Och jag vill uppmuntra dig. Bibeln säger väldigt tydligt att kärleken till pengar är en rot till allt ont. Det står inte att Det står att kärleken till pengar, inte pengar, men kärleken till pengar är en rot till allt ont. Och låt oss inte ha den kärleken till pengar. Vi är lite olika här. En del av oss är lagda på det sättet, på något sätt att vi är ganska sparsamma och noggranna och analytiska och det och så här va. Och det är kanon. En del av oss är alldeles kanske för generösa liksom det är hippa och vi behöver alla någonstans hitta rätt. Är du med? För jag talar inte ner någon här. Men någonstans så tror vi alla, oavsett vilka vi är nu, så tror jag att du håller med om att generositet, det är en välsignelse i det. Jesus sa, för full tiden till fårhus, så pröva mig i detta. Så kommer jag välsigna, jag kommer öppna himlens fönster för dig. Och någonstans att sätta Gud först när det gäller plånboken, det är en sån otrolig, en sån blessing i det. Man kan aldrig betala för sin efterföljelse. Man kan aldrig ge för att någonstans ska rätta till sitt samvete. Jag ger en rejäl slant här nu till Afrika så tycker Gud om mig. Utan någonstans, låt hjärtat vara rätt. Gud älskar en glad givare. Ja, det finns mycket jag kan säga om det, men när du kollar din budget så kan man avgöra om Gud finns där. Det är ganska enkelt uttryck kanske, men det är så. Nästa punkt är tonen i livet. Nu går vi snart ner för avslutning här. Din ton i livet. Är det en klagovisa? En blues? Blues är ju sjömusik, så jag tycker inte om att den ska vara så. Man säger att den har med depression. Ja. Jag önskar jag hade en elgitarr som gick igång här. Blues är sjömusik. Men man brukar säga att blues har att göra med en klagovisa. Vad är ditt liv? Vad är det för ton i ditt liv? Man kan ju prata om kristna och teologiska åsikter. Det kan också på något sätt bara bli en enda stor klagovisa i en del människors liv. Eller finns Gud tydligt med? Finns tacksamheten till Gud tydligt med? Jag vill uppmuntra dig att faktiskt jobba in tacksamhet i din karaktär, i ditt liv. Att vara tacksam. Finns det på något sätt en tydlig vilja att följa Jesus, sprida Jesus? Hör man det på något sätt angående den ton som finns i ditt liv? Jag älskar, som sagt, jag var på fotboll och jag tänker visa ett kort klipp nu. Han spelar inte i Liverpool just nu, men han gjorde det innan. En härlig... den första jag ska nämna spelar nu. Jag tycker han är världens bästa målvakt. Alisson Becker från Brasilien. Härligt frälst. Började umgås med en annan brasiliansk familj som kom till Liverpool och började spela, som heter Roberto Firmino. Skönt namn. Började umgås och dela Jesus. Och det slutar med att Alisson får vara med och döpa hela familjen Firmino. Man och fru och så några vänner också och så vidare. Nu har Firmino till och med startat en portugisisk församling i Manchester. Det behövs mycket där. Men hur som helst, ska ni få bara se några sekunder varför det är roligt, så ni ska komma ihåg det här. Jag tror att vi har den, va? Varsågod. Jag tycker bara det är vackert. För det första vill jag att ni ska få se dop. Vi längtar efter att få ha dop i våran kyrka. Har du inte döpt dig så gör det, höll jag på att säga. Dopen är något fantastiskt, och besluta sig att följa Jesus, att begrava det gamla och få komma upp till ett nytt liv. Fantastiskt. Men varför jag visar det här är just tonen i Alison Beckers liv. Överallt i intervjuer, överallt så bara hör man, wow, det finns en ton av tacksamhet till Gud. Och det kan man ju tycka är lätt för dig med den lönen du har. Nej, det är inte den tonen, utan en sån ödmjuk fin ton. Och som lägger upp det här, hur många andra framgångsrika kristna fotbollsspelare har kommit in i det här med både pengar och ett liv i fame, och så de tappar tron. Här har vi en som håller fast vid tron och bara pekar på Jesus. Det är en ton i livet. Och jag bara uppmuntrar dig att var du än är någonstans, var du hamnar någonstans i livet, på jobb eller skola eller olika, se till att du har en ton som pekar på Jesus Kristus. Jag träffar kristna på Linné, Växjös universitet, och som säger, har varit där i 2 år. Det var inte alls länge sedan jag pratade med en som har varit 2 år i Växjö på universitetet och sa att jag hade en varm tro när jag kom hit. Nu kämpar jag med alkohol. Och någonstans, behåll din ton. Leta upp några bra vänner. Se till att tonen i livet. Okej. Okay. Nästa. Vad betyder lovsång och bön för dig? För mig så är lovsång på ett sätt som ett stämjärn. Jag tänkte ta med mig ett stämjärn, men jag har inte det. Jag gjorde av med nästan alla. Jag tror det ligger på vinden i någon låda från huset. Men ett stämjärn. Ett stämjärn. Lovsången på något sätt stämmer oss. Stämmer inte det? Så är jag fel. Om jag gjorde det, stämmer jag inte. Nej, det här är inte bra. Men jag önskar verkligen att lovsång i ditt liv och i mitt liv, det ska också vara en sak som betyder mycket i vår ensamhet. Många av oss har hört Hanna berätta när hon hade den sommaren när både pappa och bossan gick bort, att lovsång, och jag vet Inga-Lill också kan vittna om det, att lovsång var en otrolig betydande del. På något sätt hålla fast. Jag skojade med en här innan mötet. Jag frågade, är ni fortfarande kristna? Ja. Hold on, sa jag. Hold on. Men någonstans, lovsången är verkligen ett sätt att hålla fast. De här tillfällen vi lovsjunger här. Lovsjung. Nästa, sista punkten nu då. Sen ska jag. Vem sitter i förarsätet? Vem sitter på tronen? Är Jesus ditt allt? Och jag vet att det här blir lite sådär serious, lite allvarligt. Pastorn tittar i ögonen och säger, vem sitter i förarsätet? Här skulle jag vilja ta med mig en ratt faktiskt. Men jag har inte, jag tänkte ringa Uno, vi är 7 i morse. Kan du ta med dig en ratt? Men jag gjorde inte det. Men ni kan inbilla er att jag har en ratt. Och vad gör du för att Jesus om igen ska få ratten i ditt liv? Få styra ditt liv? Hur kan andra se? Det är lite så här jobbiga frågor nu. Men hur kan andra se att Jesus är ditt allt? Och jag vill faktiskt inte be om ursäkt för den här frågan. Jag vill ställa den i omsorg. Men också med lite push. Hur ser människor nära dig och omkring dig att Jesus faktiskt är din frälsare, är ditt nummer ett? Och det handlar inte om någon fördömelse, det handlar någonstans att komma tillbaka, att någonstans inte låta alla livets omständigheter, låta alla de här sakerna som händer i livet någonstans bara ta över handen om man hamnar i källan, utan det handlar egentligen om att skaka av oss allt det här och någonstans komma tillbaka till källan. Jesus, det är dig jag följer. Och Sverige behöver kyrkan mer än någonsin. Matteus 12 säger så här, är ni trötta? Det här är från svenska The Message. En fantastisk översättning. Och en bra komplement när man studerar Bibeln. Är ni trötta? Slitna? En del av er kanske bara känner ja, 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 check, check, check. Jag har ingen aning. Men vi kan alla känna så ibland. Det kom in ett barn på en tåg häromdagen när jag stod där. Kom in ett barn. Jag vill ingenting, skrek barnet bara. Allt jättehögt, och så var det en äldre herre som säger, ja, så kan vi alla känna ibland. Det är bara att vi skriker inte längre. Jag tycker. Och jag sa, amen. Är ni trötta? Är ni slitna? Är ni utbrända av försöken att leva upp till olika andliga krav? Jag hoppas verkligen inte att de här punkterna jag har tagit upp är... Det har inte varit ett försök för mig att leverera massa andliga krav. Utan snarare lite andliga reflektioner. Och någonstans få oss att... Ja, oh, kom igen. Jag ska resa på mig ännu mer. Gud behöver mig. Sverige behöver mig. Sverige behöver inte dina åsikter om Sverige. Sverige behöver ditt liv med Jesus. Kom då till mig, säger Jesus. Fly med mig, så ska ni få tillbaka livet från källaren till källaren. Jag ska visa er vad man kan få vila ut. Kom med mig och var med mig. Se hur jag gör. Och sen bara kommer ett sånt uttryck som är helt fantastiskt. Känn nådens otvungna rytm. Och nu pratar han om ett liv i efterföljelse. Ett liv där vi lever i kallelsen. Där vi lever med uppdraget. Och någonstans är det Jesu take on this. Och jag tror han ser skillnaden på total överlåtelse och egengjorda krav. Vi gör inte det alltid. Om vi är ärliga. Det är därför jag om och om igen säger. Jag menar inte att lägga på. Men Jesus... Han ser skillnaden på total överlåtelse och egengjorda krav. Hur skulle du beskriva din relation till Gud idag? Vad kan du göra för att ta dig från mindre religion till mer relation? Vad är dina förväntningar på Gud och din tro i vardagen? Vad tror du står i vägen för ditt liv för en mer levande relation med Gud? De här frågorna kan du gärna ta med dig in i ditt böneliv och veta att han älskar dig. Han vill inget hellre än att hjälpa oss. Men det här är ju verkligen någonting som man kan sätta sig en timme och bara fundera på. Gud, hur ska jag beskriva min relation till dig, Gud? Ja, den behöver bli bättre. Jag vill någonstans komma närmare ditt hjärta. Jag vill någonstans höra ditt pulslag. Jag vill ha din kärlek till andra människor. Alltså någonstans så bara blir det en enda bön när man börjar beskriva till honom. Vad kan du göra för att ta dig från mindre religion till mer relation? Ja, det kommer kosta lite av din tid. Kanske du ska gå upp en kvart tidigare. Eller kanske du ska se till att du går ut och går 10 minuter på lunchen och är med Gud. Kanske du ska följa den där bibelläsningsplanen. Vad är dina förväntningar på Gud och din tro i vardagen? Det bästa du kan göra på morgonen är att säga, Gud, här är jag. Använd någon annan. Nej, utan Gud, här är jag. Här är jag. Använd mig idag. Och jag vet, och där säger jag inte för att smickra eller vara en fin pastor. Men det sitter ju fantastiska människor här inne. Och ni möter många som inte jag möter. Och det är det som är församling. Jag kan tänka mig på Harriets jobb, alla du möter Harriet. Du som är en sån otroligt fin människa. Hur du på något sätt är en uppmuntran. Robban på Eriks hjälpen. Träffa många människor från olika situationer i livet. Och du talar uppmuntran och tro. Jag skulle bara kunna fortsätta. Adam, du växer mina ögon för varje dag jag lär känna dig. Emrik, underbar kille. Alfred, du är fantastisk. Otrolig tjänare och stort hjärta. Ska jag gå vidare? Nej, ska jag inte. Men jag skulle kunna säga så gott om er allihopa. Jag säger inte det för att smickra. Och Sverige behöver oss som gemenskap. Sverige behöver kyrkan. Sverige behöver kyrkan mer än någonsin. Är någonting Som jag tror jag får berätta det, Staffan Hellström var ju här på Lika för ett tag sedan. Varje morgon i Karlstad så går han en runda och så går han runt alla andra kyrkor och bara ber en bön för dem. Och ibland sa han, ibland är det kämpigt, sa han. När jag läser att de har så galet mycket folk på Alfa och vi fick inga komma till Alfa. Det blir lite jobbiga då, men det blir så nyttigt. Och någonstans, låt oss vara den kyrkan. Jag önskar vi ska vara en kyrka som aldrig pratar illa om andra kyrkor, utan vi vill signa andra kyrkor. Och vi behöver varandra, vi behöver tala gott om varandra. Och vi behöver se en skördetid i Sverige igen. Det här Sverige håller ju på att gå sönder. Och det är inget svårt att ha åsikter om det. Det är inget svårt att prata just om de sakerna. Men låt oss prata om, vad kan vi göra för att förändra Sverige? Vad är vår roll i det här som efterföljare till Jesus Kristus? Ska vi stå upp tillsammans?